Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Julia Frändfors är en av kvinnorna bakom podcast-succén Daddy Issues. Hon jobbar som profilansvarig på Hanna Widell och Amanda Schulmans omsusade mediehus Perfect Day Media. På Julias CV finns även Filip och Fredriks produktionsbolag Nexico, Nöjesguiden och Stureplansgruppen. Hon har 16 000 följare på Instagram och många skulle nog beskriva henne som rak och ofiltrerad med rå humor. Julia har berättat att hon har gjort 5 aborter, att hon aldrig har träffat sin pappa och att hon har en svajig relation till sin kropp. Hur kom hon rakt in i medieeliten? När upptäckte hon att hon hade daddy issues? Vem är egentligen Julia Frändfors? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia Ståhl.
Tack så mycket. Tack så mycket.
Hallå, hallå, god morgon.
God morgon.
Du, hur mår du?
Bra faktiskt, idag.
Just bra idag. Mm. Hur var det igår?
Mindre bra.
På vilket sätt?
Jag var glad varannan dag typ.
Är det så?
Ja, någonting sånt.
Varför det?
Ja, men det är så väderstyrd och sömnstyrd och så här allting. Känslomänniska. Mm. 2000.
Det första jag sa till dig när vi möttes var att jag har precis lyssnat på första avsnittet av din och Julias podd Daddy Issues. Mm. Och det går ju liksom rakt in igen för att den, som jag, du sa att så här, ja, men jag tycker inte vi är så liksom galna.
Nej.
Eller sjuka i huvudet som jag sa nu, va? Men alltså, det är så befriande på något vis.
Mm.
Vad brukar ni få för respons?
Nej, men alla säger att vi är filterlösa, galna, sjuka i huvudet. Alltså, så här, folk blir chockade, folk satt i halsen. Alla skrattar högt och det är väl härligt vad man kan underhålla. Men just ordet filterlös är nog det som har varit mest återkommande.
Mm. Men har det alltid varit så för dig att du som har inget filter, det är så du är?
Ja, eller det är den uppfattningen folk har av mig. Jag är ju ganska, alltså så här, jag är en ganska pryd människa egentligen.
På vilket sätt då?
Nej, men så här, jag hatar att prata om sex. Och jag hatar att, alltså,
du hatar att prata om sex?
Ja, jag får panik.
Men det gör ni ju hela...
Nej, det är Julia som gör det.
Jo, det är sant.
Alltså, men om du tänker efter. Liksom,
ja, det är sant.
Hon är, alltså, jag är här, superkonservativ. Jag är liksom... Jag är en gammal gubbe typ. Men jag blir ändå sedd som så här, galen! För att jag typ, jag vet inte vad.
Men ändå så pratar ni ju väldigt... För du bjuder också på så här, vad du går igång på de här med att... när du träffade din förra pojkvän som var gift och hade familjebarn. Så sa men han ska ha, han ska... Liksom, det bjuder ju ändå på vissa sådana. Det är inte så konservativt.
Nej, det kanske inte är.
Alltså att så här, typ, den där förbjudna. Du dras till det förbjudna.
Ja, jo, kanske. Eller inte, alltså jag plankar inte ens på tunnelbanan. Så att jag är inte så gränslös ändå. Utan jag menar, det, mitt ex var bara att jag var kär i honom.
Ja.
Men jag, det är inte, alltså jag är inte ingen kicksöker på det sättet som folk nog tror.
Okay. Vad skulle du säga att det är liksom den vanligaste missuppfattningen är? Kanske baserat på podden då?
Mm. inte jag ska vara så jävla galen. Alltså jag är inte galen. Du vet att jag ska vara så här, när jag inte är det alls.
Nej. Men varför tror du att folk får
det? Jag vill bara vara hemma. Alltså du vet.
Ja, men jag känner det. Bara när vi sitter här så får jag en helt annan uppfattning av dig än i podden.
Är det så?
Men det kanske, ja alltså inte på ett dåligt sätt.
Nej.
Men att så här, mycket, så här, och likadant när jag tittar på dina sociala medier.
Och folk tror att det är farligt. Typ.
Ja, men exakt. Jag sa
det. Jag var jätterädd för dig.
Man bara, va?
Ja, varför är man det?
Jag vet inte, för det är rasism bara.
Det är rasism att vara.
Hade jag varit blond så hade ingen varit rädd för mig.
Är du säker?
Och typ 1,60. Ja, men det är bara så här, jag är lång, eller jag är inte så lång. Jag är ganska lång.
Ja.
Jag ser ut som jag gör. Och jag har liksom ingen pipig röst. Och då är folk så här, jag var jätterädd för dig. Ingen har varit rädd för mig annars. Ingen är rädd för Julia Lysko, va? Hon är ju farlig än vad jag. Hon är liksom...
Ja, hon låter skitfarlig. Hon är ju väldigt rakt på liksom.
Hon låter farlig än mig.
Ja, men den uppfattningen har jag faktiskt fått.
Har du det?
Ja, verkligen.
Det var roligt.
Ja, men verkligen. Jo, men det var så tänkt så här. Här har vi någon som är liksom next level. Men så här då, om vi backar lite tillbaka, så någonting som återkommer, om man bortser från alla de här sexgrejerna som framförallt och kanske Julia levererar, som du får åka med på ett hörn, så pratar ni väldigt mycket det här med liksom att inte ha haft en pappa i sitt liv. Och du har ju aldrig ens träffat din pappa.
Nej. Det har jag inte. Och nu har jag gjort karriär på det. Yay!
Ja, precis. Men så här, hur, om du ska koka ner hur du tror att det så har påverkat dig i livet?
Nej, men jag har ju aldrig ens reflekterat över att jag har det förrän nu, alltså förrän sena 20-årsåldern. Liksom. Utan det är mer alla andra runt omkring som har liksom bara pepprat mig varje gång. Men gud, har du aldrig träffat honom? Men gud, vad hemskt. Jag bara, vadå hemskt? Men sen när jag blivit vuxen så jag bara, men det kanske har någon, alltså det kanske har påverkat mig mer än vad jag tror. Jag tror att så här, jag har ett jättebekräftelsehål liksom, i själen som är avgrundsdjupt.
Mm.
Och det är väl nog på grund av att jag inte har haft det. Och sen så har jag liksom skev relation till män, vet jag inte om jag har med kanske. Som också är på grund av det liksom, som jag kanske inte hade haft om jag hade haft en närvarande pappa. Sen har jag heller inte liksom, jag har ju haft min morfar och min morbror som så här, män som har varit nära mig i min familj. Så det har ju inte varit helt tomt på det, på den sidan. Men det är klart att det har påverkat mig. Och så här, den som jag är ju bara uppvuxen med vita. Jag har aldrig kunnat spegla mig själv i någon annan som ser ut som jag. Hela den grejen liksom är ju också på grund av att jag inte har haft min pappa. Som ju då är inte svensk.
Men och hur tidigt upptäckte du då att så här, oj, jag ser inte ut som alla andra eller de som är i min närmaste krets?
Jag tror, alltså jag tänkte, man reflekterar ju inte över det när man är liten. När jag bodde i Tyskland när jag var 6 eller 7 år. För min mamma pluggade där, så då bodde vi där ett tag. Kommer ihåg någon gång när vi skulle rita prinsessor på lektionen. Varpå jag ritade. Alltså man skulle rita sig själv som prinsessa. Och då var det min klasskompis som sa, tittade på min teckning och sa, vad är det där? Det finns inga bruna prinsessor. Och jag bara... Och då var det som att så här, livet stannade typ. Och så gick jag kom att jag blev ledsen över det. Jag gick hem till mamma och sa det. Och hon blev också upprörd. Och då... Första gången jag reflekterade över att jag inte såg ut som alla andra. Liksom.
Mm.
Men sen så tänkte jag, alltså sen så försvann det. Jag liksom inte haft, hade ganska liksom tur när jag växte upp att jag inte blev utsatt för så mycket. Alltså också, jag blev utsatt, men man glömmer så. Alltså jag tar inte så himla hårt på det. Utan jag bara, ja, nu är någon som kallar mig för N-ordet typ. Men jag sket i det och gick vidare. Sen, men nu när jag blev vuxen som jag typ kanske insåg att jag påverkades mer av det då än vad jag trodde.
Men var det så att man så här, det blir någon slags, det är ju vidrigt att ens behöva ställa en fråga, men blir det liksom en vardag så att man måste sig för att det är så mycket?
Ja, sen finns det ju många som har haft det mycket värre än vad jag har. Men jag tror att jag är också väldigt sån som hatar folk som ältar och gnäller över sånt. Liksom. Så jag bara, ja, det är bara att hacka i sig typ.
Men och hur är det liksom idag? För vi vet ju alla att så här, vårt samhällsklimat har förändrats. Och så märker du av det så här, till dagligdags?
Nej, inte varje dag, men jag menar alltså folk, sådana här små grejer som att folk snackar engelska med mig fast jag hör att de pratar svenska. Alltså så här, folk utgår från att jag inte kan svenska. Och sånt där, det händer ju, men det är
typ
ingenting.
Typ på tunnelbanan? Och
ja.
Okay.
Men det var det.
fast det ska inte behöva vara.
Nej.
Över det. Men jag fattar, ja, alltså det, ja.
Jag vet.
Men är det så tröttsamt att behöva prata om sådana saker? Eller känns det...
Nej, men jag tycker inte jag lider så mycket av det nu, liksom.
Hur är det för din son då?
Nej, men han...
Att växa upp idag.
Han är ju liksom vit.
Ja, så men alltså, tänk på att han har sin svart mamma och liksom att ni... Liksom hela den biten, är det någonting som påverkar?
Nej, det tror jag inte. Eller jag vet faktiskt inte, han är 4.
Ja.
Vi får se, men jag tror inte det. Jag tror att det är liksom... Jag menar, han är ju white passing. så att... Han kommer ha det jävligt enkelt i livet. Mm. Och liksom... Ja, nej, jag är inte orolig.
Privilegierad.
Ja.
Men om man går tillbaka till så här, den vanligaste missuppfattningen om dig och så där, och så sa du att ja, folk tror att jag är liksom farlig och så där.
Mm.
Och sen så i podden så
folk tror att jag är Jackie Arklöv typ.
på riktigt. Tror folk att du på riktigt är, eller är det en kul sägning, eller känner du att det finns någonting bakom att folk är rädda på dig på riktigt?
Nej, alltså folk är det varenda kompis jag har som är så nära, han säger så här, jag var jätterädd för dig i början. Alltså det finns typ inga som inte har varit.
Men vad är man rädd för?
Jag vet inte, men jag kanske ser sur, jag ser nog ganska sur.
Resting bitch face.
Ja, verkligen. Alltså verkligen. Och jag är ärlig och typ så här rätt fram typ.
Om man tänker på det så lever vi i ett så sjukt tråkigt samhälle.
Mm, hade jag varit killa, alltså du vet.
Ja.
Det är bara så här kvinnohont också. För att man får inte liksom sticka ut på något sätt. För då är man läskig och farlig.
Ja. Det är så jävla tragiskt.
Mm. Verkligen.
Alltså på riktigt, det är så tråkigt. För jag tänkte på det när jag lyssnade på det första avsnittet. Och nu så jag tycker att det är så jävla befriande. Det är roligt, det är galet. Och bara... Alltså det är egentligen inget speciellt att man ska behöva känna. Det är så här, så här pratar man med sina kompisar. Det är bara det att ni pratar i podden.
Precis.
För så här sitter väl majoriteten av alla tjejer och pratar helt fritt liksom. Och ändå så blir det som att ni sticker ut och det är någonting så. Det är tragiskt att vi är så inboxade.
Ja, verkligen.
Men i podden så får du frågan av Julia. Du ska beskriva dig själv med 3 ord. Då säger du arg, glad, ledsen. Och sen så utvecklar du inte det så mycket. Så jag vill gärna att du utvecklar det här och nu.
Nej, men för att utveckla det är väl typ att jag, ja, men som jag sa tidigare, så är jag en känslomänniska liksom.
Mm.
Jag har inga mellanlägen. Eller jag har inga, liksom, jag är antingen världens lyckligaste eller liksom djupt deprimerad. Jag är liksom, jag har kämpat hela mitt liv med att vara så här. Ja, det är vad det är. Du vet. Mamma bara, du måste hitta dina liksom gråzoner i livet, Julia, för du kan inte vara svart eller vit. Det har jag försökt med i 10 år. Och det vill säga, gilla vardagen. Det är bara så här, fest! Eller typ ingenting. Alltså typ, men så det är nog det att jag är. Jag är antingen på strålande humör, glad. Eller så är jag jätteledsen när du vet. Eller så är jag svinförbannad.
Var du arg på det?
Ja, vad fan är jag arg på? Nej, men det är väl olika. Men alltså, jag vet inte. Det var väl den dagen när Julia frågade mig som jag kände mig arg på något. Ja. Idag känner jag mig inte så arg.
Hur skulle du beskriva det med 3 ord idag då?
Beskriva mig själv. Och så platt och bara, jag är glad. Jag är en glad skit med hjärtat på rätta stället. Jag vet inte. Jag tycker det är vidrigt att tänka så. Hur man ska beskriva sig så självupptaget också. Bara, jag är...
Varför det?
Så här runkigt och bara, jag är smart. Alltså vad ska man säga? Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte vad jag är.
Vad har du för självbild då?
Jag vet inte, jag har hatat mig själv ganska mycket senaste månaden typ.
Mm.
Så jag är inte så jättebra självbild.
Hatat dig själv för att?
Jag känner mig värdelös och usel och bara meningslös på jorden typ.
Fy fan.
Men det är liksom vanligt för mig.
Det är så kockad. Okay. Ja. Men alltså, jag känner igen de känslorna, jag har också haft dem. Men så här, vad...
Men man vaknar och bara, varför finns jag ens?
Ja, den där meningslösheten är ju ganska mörk.
Och bara, vilken tönt jag är som bor i Stockholm och tror att jag är typ enåt. Och bara, vad för podd? Alltså du vet, man mår illa. Bara, ska jag sitta och prata och tvinga folk att lyssna? Och det är så pinsamt. Bara.
Men du känns ganska tudelad till liksom den här världen som är liksom ditt yrkesliv, som är hela mediebubblan. Och du,
gud ja.
Liksom, jag kan ta in nu och bara lägga en fördom, men att du känner allt och alla, du har ett stort nätverk.
Jag känner ingen, du vet, så här, folk tror att jag känner ingen. Nej, men jag, alltså, du vet, jag du brukar säga såhär, du har tre kompisar typ. Så jag har legit tre kompisar.
Okej, okay, men i ditt jobb.
Men folk tror som vi kommer
typ. Jo, men i ditt jobb så måste du ju känna folk. För att du har ändå jobbat i mediebranschen i väldigt många år.
Usch, vad hemskt det låter. Ja,
du
har,
jo, men du har ju det.
Kanske har.
Varför är det hemskt?
Nej, men det är bara så, vad händer med mitt liv? Mediebransch, du vet, det är konstigt när någon annan säger det här, för att jag bara,
ja, men om man säger så här då,
jag går i nian typ.
Om man säger så här då, du har jobbat med Filip och Fredrik, det skulle ju säkert vara mångas dröm. Du jobbar nu med Alex Schulman, Hanna och Amanda, och varit inne på Nöjesguiden och Stureplansgruppen och som allt här. Som du är ju i en krets med väldigt många människor som är väldigt eftertraktade, eller som folk ser upp till, eller inspireras av, eller läser eller följer. Du känner ingen, säger du.
Så svår. Ja, jag kanske är inne i det, liksom, i smeten.
Men tänker du att du inte är någon speciell?
Gud, ja.
Alltså att det är det som är din själv. Alltså du säger, nedvärderar dig själv lite. Och så tänker du att, ja, men ja.
Nej, men jag tycker så här att jag är ganska obegåvad. Alltså jag vet att jag kan, typ, alla har så här spetskompetenser, bra på det och bra på det. Och så här, bra på att sälja, bra på... Jag kan säga så här, jag är socialt kompetent. Det är det enda jag har. Jag är inte bra på matte, jag kan stava och jag är socialt kompetent.
Du särskilt.
Det är roligt att festa med. Men jag har liksom ingen så här, jag önskar att jag hade typ något extra, något som jag var bra på, någon talang.
Men vad är det som har gjort att du har kommit?
För att jag är socialt kompetent.
Ja, men exakt, vad är väl det en talang?
Vad fan är det? Vad ska man med det till? Liksom?
Vänta, ursäkta mig, Julia. Är inte, nu menar inte jag så här, eller mansplay det här eller någonting. Men är det, social kompetens är väl det som gör att man kommer in i mediebranschen från början och håller sig kvar för att folk gillar den. Är inte det typ det viktigaste man kan ha i mediebranschen?
Jo, men sen måste man utveckla lite andra talanger också.
Nej, vet du vad?
Om man är tjej, om man är kille kan man ju bara glida på något annat.
Ja, absolut. Men då har du ju uppenbarligen andra saker. För du har ju varit i den här branschen hur länge som helst. Och jobbat på några av de största och mest eftertraktade arbetsplatserna.
Ja, det kanske jag har. Det är så man måste så här... Jag tänker på mig själv när jag var typ så här 16. Då var det verkligen... Jag har gjort allting som jag ville göra då. Man måste påminna sig själv om det.
Ja.
Ibland så man blir så himla... Jag vet inte. En slags Stockholmssjuka typ.
Vad är Stockholmssjukan?
Nej, men att man bara, alltså, man kan inte kan se det utifrån liksom, utan man bara, jag har bara, alltså, det, men när du säger så här, det är eftertraktat, det är stora bolag och det är typ.
Ja, men om man tänker, för jag såg någon Instagram-post och lagt ut att så här, det var en fanbild med Alex Schulman. Och du bara, men för, jag vet inte om det är så 10 eller 15 år
sedan. Det var 10 år sedan.
Ja, exakt, när jag var ett fan och så hade du ramat in den.
Det säger ju någonting.
Ja, det säger ju någonting om din resa, tänker jag.
Ja, vad fan är det för resa liksom?
Jo, men det är uppenbarligen... Okej, nu ska inte jag svara på det här. För, Julia, så här. Varför blev jag en mansplainande person när jag sitter i samma rum som dig? Det är jätteobehagligt. I alla fall. Jag tänker att så här, utifrån perspektivet blir då att du har ju... du har liksom, du var ett fan av honom och nu så sitter du i samma rum som honom och typ, jag vet inte, skämtar och liksom ni har en skön kompisjargong. Det har ju som att du tog dig dit. Det är ju en resa.
Ja.
Kan du berätta då, vad ville du när du var 16 som du nu har lyckats uppnå?
När jag var 16 så ville jag bli typ DJ, klubbarrangör, programledare, författare, journalist. Jag ville bli... jag ville jobba med tv-producent, jag ville bli skådis. Typ, jag ville hänga med de coola liksom.
Mm. Bland annat Alex Schulman.
Nej, men hänga med honom ville jag inte. Jag vet inte.
Nej, men, du,
nej, men sen jag var typ 12 eller 11 till och med har jag varit såhär. Jag vill vara med de som är coola. Typ.
För du var inte det i skolan eller?
Nej, alltså jag tycker inte det. Så får jag panik om jag ska fråga någon nu som gick i skolan. De kanske tyckte, nej, jag var verkligen inte cool. Alltså, så här, jag har aldrig varit... Jag tycker i alla fall inte att jag var med något jävla tufft ballt gäng. Jag ville vara det.
Men vad tycker de om jag frågar...
Men om du frågar någon som typ mobbade min klass kanske de säger så här, va, det är inte sant. Jag har ingen aning. Det är där som är så läskigt när man tänker.
Ja.
Men enligt mig själv så var jag absolut inte det. Jag liksom... Jag har alltid längtat till något coolare gäng. Lol. Men så det var väl någon slags drivkraft typ. Och man fick aldrig riktigt vara med liksom. Alltid stå lite utanför typ. Jag var aldrig så snygg, eller jag var bara rolig och gapig typ.
Mm. Fick du skit för det? Att vara en gapig tjej i
Ja, alltid.
Det är inte så poppis.
Nej, det är det verkligen inte. Gud, nej. Och så även om det inte var jag som pratade på lektionen, så fick jag ändå gå ut typ. Jag bara, men jag har inte sagt någonting typ.
Ja, du blev den. Den som liksom fick vara den som fick ta skiten.
Mm.
Som fick stå upp för alla andra liksom.
Ja.
Mm.
Men jag var också större på lektionen. Visst, jag snackade på oss. Alltså jag ägnade mina lektioner till att mingla liksom.
Social kompetens.
Ja, precis.
Redan då.
Jag skolkade, men jag var fortfarande i skolan och satt i kaféet och skrek liksom.
Mm.
Nej, men det var det jag ville bli när jag var 16. Och sen blev jag det, allting, typ.
Ja, men och hur blev du det då? För det är ju inte så lätt att alltså, sitta i skolan, ha stora drömmar och så börja 10 år senare, boom, nu sitter jag här med min idol.
Nej.
Så hur började det? Nu vill jag höra allt.
Roligt, Alex Schumann är min idol.
Jag vet. Jag tänkte så här, hon lät den passera.
Men... Nej, jag låter aldrig någonting passera, ska
jag. Jag låtsas att han är din idol, men du förstår vad jag menar. Han fick ändå ett inramat kort. Okej, du sitter i skolan 16 år. Du drömmer om de här, du har de här stora drömmarna som jag lovar att tusentals.
Jag kommer ihåg att mamma jobbade på SVT då, så jag typ älskade Filip och Fredrik, och hon bara, jag såg Fredrik Fredriksson i korridoren idag. Så här hade tagit. Ja. Och jag bara, wow.
Och då tändes något i dig.
Ja, vad fan hände?
Vad var första steget efter studenten?
Efter studenten så gjorde jag det som jag egentligen är menad för att göra. Det vill säga, jag jobbade med djur.
Uh-huh.
Jag flyttade till USA och jag var ranch manager på en jättestor hundkennel.
Uh-huh.
I öknen. Bästa jag gjort.
Gud, vad innebär det?
Alla åkte till Barcelona och tog ladd liksom efter gymnasiet. Uh-huh. Och bodde där. Men jag ville åka till en öken och ta hand om golden retrievers.
Oh.
Helt ensam. Ja, det var ljuvligt verkligen.
Alltså, hur såg en vanlig dag ut då?
Upp klockan 6 vaknade man av liksom, man vaknade också när solen går upp och de började skälla som fan. Alltså, det var liksom bara jag, typ 100 hundar i stora hagar. På hur mycket så här tunnland mark som helst. Och så upp och så går man ut med så här skottkärra och matar alla tikarna och hanarna och valparna. Sen ska de ha medicin. Sen går man med en pooper scooper och plockar upp hundbajs. Så det är kanske 3 timmars jobb på morgonen.
Förlåt, en pooper scooper.
Som en sån liksom griptång för att ta upp bajs. Och sen typ vilade jag. Alltså jag hade ingenting att göra dagen. Jag var ensam där. Min pooper scooper.
Yeah.
Sen var det någon hund som man hade i garaget som skulle födas. Fick man lite födvack. Alltså det var bara liksom fokus på hundar hela tiden. Sen mat och sånt på kvällen igen. Och sen så på dagarna var det, gick jag väl runt och alltså umgicks med mina hundar. Jag gick ner till sjön.
Det låter som ett litet drömliv.
Ja, men jag var också livrädd på nätterna. För jag bara tänkte. Så när man är ensam. Jag var 18 år.
Men vadå, bodde du helt själv?
Mm.
Va? Det var ingen vuxen?
Nej, de andra hade bott där. Alltså de som ägde det.
Ja.
Men de ville bo i sitt hus i stan. Så de sökte liksom efter en ranch manager som kunde ta hand om det så de kunde bo i stan. På onsdagarna hade jag ledigt några timmar. Då kom deras dotter och hämtade mig i sin vita bubbla. Så körde hon in mig till Santa Barbara typ. Och så fick jag typ gå på Starbucks. Och sen så körde hon tillbaka mig till ranchen. Och bara, bye! Jag bara, hej då!
Och så var du själv en vecka till.
Ja. Jag var där i 4 eller 3-4 månader, 2 omgångar. Mm.
Och du älskade det, eller var det?
Ja, men jag älskade det med jättemycket, men jag hatade det också. Sist blev jag galen för jag blev ganska rädd på typ på nätterna. Och så var det ganska mycket liksom ödlor och du vet insekter och sånt där som man är ganska rädd för.
Ja.
Och typ så här prärievargar som ylar och också sådana otippa grejer som man vaknar och så bara, fan nu är det något jävla liv klockan 5 på morgonen av hundarna håller på och ylar och skäller. Så går jag ut så har de en jättestor 10-kilos hare som de kastar runt mellan varandra som de har brutit nacken på.
Nej, men,
så då måste jag gå in, springa efter dem när de håller på och leker med den stora haren och bara, Anna, och ta bort haren, lyft, ja, du vet, slänga den. Och så när man, det är ganska liksom,
det är ganska grova grejer.
Ganska grova. Även så här, någon hund som föder 7 valpar i garaget. Jag måste sitta med dem, för de dör en efter en,
nästan
3 veckor. Så jag sitter med så här, och ger en världens mest pyttelilla valp så mat genom en spruta för en lunginflammation, och ger dem medicin, och sen dör den i min hand ändå. Ligger så här, alltså det är ganska mycket drama som händer ändå på ranch.
Men gud.
Alltså, när jag var ändå 18-19 är man ganska mycket skörare än vad man tror i alla fall. Nej, men jag blev så här lite paranoid på slutet. Typ. Och då ringde jag min morfar vi hade så en tidpunkt där jag ringde honom varje kväll, för då var klockan 8 på morgonen hos honom. Och när jag skulle gå och lägga mig på kvällen, och så fick han typ lugna mig, och så skickade han böcker, och alltså det var jag blev lite knäpp på slutet, men det gav mig väldigt mycket i alla fall. Men det var i alla fall det var det jag gjorde efter gymnasiet, och det var ingenting som byggde min mediekarriär alls liksom.
Det låter som motsatsen.
Precis.
Gud, vilken befrielse på något vis.
Ja, jag tänker på det fortfarande nästan varje vecka.
Det måste göra så otroligt mycket för en människa.
Mm.
Alltså, det låter väldigt hälsosamt som motpol till mycket av det.
Men det är också sinnsjukt att bara, jag är 18, nu ska jag åka till USA, jag har aldrig varit där, bo mitt i skogen hos människor, ett hus jag aldrig har varit i med massa hundar.
Ja, det är ju sjukt. Det är väldigt sjukt på ett sätt.
Men det är ett crash course i ansvar i alla fall, vilket jag behövde då. Som att jag var bortskämd hela livet.
Vad menar du med att du var bortskämd hela livet?
Nej, men som att jag är ensam barn liksom. Och har en ganska tajt familj, så har jag liksom alltid fått det jag vill ha typ. Alltså,
både liksom känslomässigt.
Ja, jag är jätte så här, känslomässigt bekräftad. Jag har alltid varit för min familj, de liksom är mina största fans. Och jag menar, jag är uppvuxen med ensamstående mamma, och vi har inte haft pengar, men typ min morfar och min mor, du vet så här, de har, om jag vill ha en iPod för 8000 så fick jag det. Även för typ idag, jag bara, vänta, det är så fruktansvärt mycket pengar. Men då typ så här skramlade de ihop det, för jag skulle aldrig känna mig liksom utanför eller fattig. Så det har jag aldrig gjort.
Nej.
Faktiskt.
Men tror du att de också ville kompensera för att det inte fanns någon?
Ja, jag tror min morfar har varit ganska mycket sånt. För han var inte så jättenärvarande pappa till min mamma. Han jobbade svin mycket då. Så när jag väl kom så var det som att han fick en ny chans. Liksom.
Mm.
Så han har ju varit supernära mig och supernärvarande med mig. Men jag tror alltså inte så här, inte kompensera för att köpa min kärlek, utan mer typ så här, de gillar att se mig glad.
Ja.
Och sen har jag alltid gått med alla massa rika liksom. Så att alla andra hade gåsjacka, då vill jag också ha gåsjacka. Skit vill jag att den kostar 5000. Jag vill ha en gåsjacka. Så fick jag det.
Ja.
Ja, perfekt. Blev man.
Hur har det varit att så växa upp i den, just som du sa, bland massa rika? Mm. Där liksom allting, det är en väldigt speciell värld kan jag tänka mig.
Ja, och man blir ganska så här dum. För man tänker att så här är det.
Ja, att man tror det.
Ja, sen så blir jag så här, bara, fan, jag har en ensamstående morsa. Vi har ingen... Vi bor inte i något fet vill. Folk hade ju så här hiss i villan som de bodde i. Ja.
Va?
Alla de gick i skolan med. Alltså, du vet, så här, den finaste delen av Göteborg.
Hiss i sin villa?
Ja, gud.
Det är en våning. Orkar man inte gå upp för trappor? Det är det sjukaste jag har hört. Jag har hört att folk har så här, i lägenhetshus, så här, 5 trappor upp så har man en hiss in i lägenheten.
Ja, det är Alex och Amanda till exempel.
Ja, men exakt. Det kan jag tänka mig. Men alltså, hiss i villan.
Ja, men det var liksom den standarden.
Ja,
och själv bodde man i en liten lägenhet.
Men, och hur var liksom det sammanhanget?
Jag skämdes ju. Lite.
För att du inte hade det de hade?
Ja.
Men visste alla att du inte hade det?
Ja, men de tyckte typ att det var lite coolt. Bara, åh, det bor i Majorna. Typ. Fan vad coolt. Jag bara, men jag vill bara bo i Långedrag där ni bor.
Ja.
Men de tyckte det var coolt. Alltså jag hade så här lite coolt. Jag bodde ju som sagt, jag bodde i Göteborg. I gymnasiet och högstadiet. Och de tyckte typ att det var lite, jag hade lite coolhetspoäng för att jag var från Stockholm. Så jag fick typ lite så här... kom undan för att jag var från Stockholm.
Och hur märkte man att så här, de här människorna tror att vi lever i någon slags verklighet, men de förstår inte hur privilegierade de är? Hur liksom uttryckte det sig? Var det materiellt eller hur man pratade? Eller?
Jag vet faktiskt inte.
Alla hade gåsjackor.
Alla hade gåsjackor. Allas föräldrar hade jättemärsor. som alla var på semester. Men så här, jag fattar inte, för att jag lyckades liksom komma in i något konstigt hål där jag också hade gåsäka och också åkte till Chamonix på vintern. Och jag menar, jag har haft landställe i Stockholms skärgård. Så jag liksom, fast vi inte haft pengar, så jag ändå haft... Du vet, ibland tänker jag bara, vad fan, är jag medelklass? För jag tänker så här, jag är medelklass för min mamma. Ja. Och ensamstående, men så bara, vad fan, kanske är jag medelklass ändå? För jag... Men vi har ändå inte ibland haft pengar. Ja, det vet
men
inte.
Vad jobbade din mamma med?
Lärare.
Och hur fick ni ändå... Var det din mormor för då som betalade alla... Alltså som
nej, sommarstället? Nej, men mamma betalade... Och... Ja, men sommarstället har vi haft i generationer. Och jag menar, min mormor har inte något... välbetalt jobb. Min mor för en rörmokare, alltså du vet. Men jag vet faktiskt inte riktigt hur fan de fick ihop det. Men
du fick ändå vara med och göra det som dina
kompisar. Ja, jag har aldrig varit så här, du vet, när de bara, nu är det klassresa och har inte jag fått följa med och sånt. Det där har de löst liksom. Och det är jag väldigt tacksam för.
Ja. Om vi hoppar fram då till där vi någonstans började, det här med gymnasiet, efter hundarna. Mm. Vad hände då?
Då ville jag fort som fan flytta till Stockholm. Då hade jag liksom blivit mätt på det här landet och hundlivet. Och jag ville bara till Stockholm och komma in på Spybar.
Det känns som att det är en oas för många. Jag är ju också från, eller jag är från Dalarna istället.
Men ja, jag hörde. Var är Dalarna ifrån?
Hedemora.
Ja, vad mysigt.
Och då alltså just Spybar var ju någonting som var liksom... Där skulle man vara.
Ja.
The big thing.
Ja, så fint. Saknar när man hade någon sån stor grej. Nu är allt bara tråkigt. Gud, jag ville in dit. Och det fanns något som heter gubbrummet då, som är som vippen där. Jag flyttade till Stockholm. Eller, jag kom till Göteborg efter USA. Så jag måste till Stockholm. Jag hade ingen lägenhet eller någonting. Men min morfar bodde ju där. Och mormor så jag tog mitt pick och pack 2008 och flyttade hem till honom. Och bara, jag vill verkligen vara här nu. Alla vi var liksom ett kompisgäng från Göteborg som flyttade tillsammans liksom samtidigt. Så bara, nu ska vi hitta lyckan typ. Och allt var så jävla spännande. Och typ såhär, jag sökte alla jobb jag kunde hitta. Fick jobb på McDonald's. Kämpade på där. Grät, kommer jag ihåg, i omklädningsrummet på morgonen.
För att du tänkte att det var det här det blev.
Ja. Jag bara, alltså jag kommer aldrig glömma det. Jag bara, hur kan jag som är så himla viktig och typ såhär, som är merad för något större stå här och torka bort pollen från något jävla äckligt bord i Älvsjö. Och du vet, jag bara, fuck.
Är det inte roligt också när man är typ 2021 eller 22 att man tror att på något vis att alltså, det är livet. Mm. Att man alltså, inte har det här framåtperspektivet. Alltså, livet är så långt. Ja. Att man tror att man ska vara klar innan 25. Fast det är också samma.
Men det är på grund av jävla blondinbella. Alltså, du,
ja,
det är
absolut.
På grund av det.
Ja,
jag hade sån stress över det. Alltså, jag bara, jag är misslyckad. Men nu bara, jag önskar att alltså, jag skulle göra vad som helst för att vara 21 igen. Vad som helst.
På riktigt?
Ja.
Varför?
Att ha det framför mig. Att kunna känna det här pirret. Att typ såhär vara hungrig på liv. Att du vet, att ha liksom, fan vad underbart att ha allting framför sig. Nu känns det som att allting är bakom mig. Allt roligt har redan hänt.
Hur rolig är du? Det var inte det jag skulle säga. Hur gammal är du?
31.
Ja, vi är lika gamla.
Ja.
Men vadå, vänta nu. Du är 31.
Mm, jag vill inte bli äldre. Jag vill dö imorgon.
Är du blasé?
Varannan dag. Jag vet inte. Jag har någon slags... Jag är trött nu också. Jag vill bara gå på semester. Nej, men jag vet inte. Men det är det här med att jag antingen älskar eller hatar allt. Typ.
Ja.
Men jag saknar liksom pirret.
Ja, i livet.
Mm.
Men är det för att du har kommit så pass långt i din karriär att du känner att du som...
Men jag är heller ingen... Du vet, jag är... ingen karriärist alls. Nej. Det är också en så här missuppfattning. Du vet, när folk säger mitt namn och karriär, jag bara, what? Du vet, det finns så typ Hanna Vedell sa till mig, hon bara, nej men Julia, du kommer bli karriärist nu, du vet, vare sig du vill inte. Jag bara, nej men jag vet inte hur man, du vet, jag vet inte vad jag...
Ska du inte byta bransch?
Men vissa säger det.
Du känns så splittrad.
Nej, men jag har ju bara hamnat här.
Ja, men hur? Okej. Okay, herregud. Det här avsnittet är verkligen som du. Det är underbart. Alltså, vi är upp och ner hela tiden. Jag älskar det här. Så här då, om vi ska styra oss tillbaka. Okej, okay, ja, vad McDonald's, hände sen?
Restaurangbranschen, alla vi jobbade. Du vet så här, har läst Per Hagman?
Nej.
Nej, okej. Okay, men han spekar alltid så att de jobbade på en restaurang på nätterna. Så var de i Vasastan och sprang runt och rökte sig. Alltså, du vet. Vi blev ett sånt Per Hagman-liv. Och så här. Det var så jävla underbart och så jävla pirrigt. Och vi var bäst i Sverige och vi bodde i Stockholm. Vi var 21 och allting låg framför oss. Bla, 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 bla. Och jag bara ville göra någonting som var synas. Då var jag bara, jag är skådis. Jag gick på Kulturama. Jag sökte dit, kom in. Gick teaterlinjen i 2 år, bästa åren i mitt liv typ. Alltså du vet, man får se sen för att göra kullerbytter liksom. Alltså helt underbart. Och sen så bara, men fan jag pallar inte med. Jag vill nog inte bli skådis. För att alla som är skådis är så jävla vidriga, självupptagna, äckliga människor liksom. Jag fick panik av liksom hur uptight och pretentiös man måste vara för att bli skådis liksom. Jag har inte, jag har för mycket självdistans för att bli skådis på riktigt.
Det är så alltså att de, eller de, ja. Men det är så. Ja. Det var ingen skön. Nej.
Det var alltså jag älskar min klass forever. Ja. Men du vet när man märkte så här, när folk ska söka scenskolan, Kulturama är ju förberedande för scenskolan. Alltså man bara märker hur man måste ta sig själv på så enormt stort allvar för att lyckas liksom. Ja. Man har all respekt till dem som pallar det, men det är inte min, du vet, jag garvar åt mig själv, punkt. Det är liksom så här, jag kan inte leva på något annat sätt. Mm. Och då bara, okej, men vad ska jag bli med? Jag ska bli skådis. Panne. Ja. Då hade jag också så här flytande. Jag har aldrig varit sån som bara, jag kan inte jobba med det och det och det. Utan varje gång jag inte haft något jobb, jag jobbat och gå tillbaka till restaurang liksom. Så slavade jag på något café, tråkade något bord, hackade lite lök. Och sen så var min kompis
hackade lite lök.
Margrethe Assadotter, som jag var vän med då, som jobbade som chefredaktör på Nöjesguiden. Hon bara, hon är typ, jag kommer att jag hade någon. Men jag gillade att skriva ganska mycket för. Hon var väl bra på att formulera mig i alla fall hjälpligt. Hon frågade mig om jag vill bli klubbredaktör på Nöjeskallen. Och så började allt.
Aha.
Och det är liksom så här, man skriver 500 tecken. På den tiden var jag fanns i Nöjeskallen. Och då var också Nöjeskallen coolt. Idag är det liksom, de harvar på det i Slussen. Men då var det liksom en grej. Och jag bara, men gud, ska jag få det? Det var, jag tyckte det var, hur kan du chansa på mig? Liksom, jag kände mig så smickrad. Och som att jag hade fått världens liksom, chans. Och det frågade hon mig bara för att hon typ gillade mig. Liksom, och de behövde något. Alltså det var bara lite bra timing. Uh-huh. Och då började jag skriva för dem. Då ska man ju skriva om så här, de här klubbarna är bäst. Jag bara, jag kan inte gå på liksom alla klubbar. Du vet, jag bara skriver ihop, typ googlar det. Jo, Mosebacke, det är säkert bra typ. Alltså du vet, jag var inte som att jag var ute och kollade in alla klubbar heller. Utan...
Fake it till och make it.
Ja, men lite så. Sen så fick man skriva en halv krönika varje sida. Det var det jag tyckte var roligt liksom. Mm. Man fick skriva om vad man ville. Det... I kombination med att jag typ, en annan kompis, Karin Ringskog Frada Norli, som har varit söker min podd, hon gick på Dramatiska institutet då. Och jag vet inte hur våra vägar hade korsats, men hon spelade in en slut, sån slutproduktionsfilm bla bla bla, när hon gick på DI, som handlade om att vara heartbroken. Och då hade hon med Quetzalla Blanco som var heartbroken, och så var jag det också. Jag vet inte hur hon visste det, men jag var väldigt ledsen när jag blev nydumpad. Så jag var med i hennes film och då började hon typ gilla mig en anledning. Och då pratade vi kort efteråt, och då visade sig att hon skulle göra praktik på Thelma & Louise, som var ganska, de bolag som gjorde Historieätarna och liksom Karnav Klimper. Men hon kunde av någon anledning inte ta den praktiken, så hon frågade mig bara, du, jag har fått det här och det här på Thelma & Louise, jag kan inte ta det, vill du ha det? Jag bara, panik, okej. Okay. Då hade jag precis, ja, då jobbade jag på ett café liksom. Ja, jag kan väl gå på intervju då.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Apropå det här med att det är social kompetens som har tagit, det är det som är din talang, för det är det som gör att du
har... Det är ingen talang, har det.
Jo, men det blir det. Alla är inte socialt kompetenta.
Nej, men jag är... Ja.
Det är en form av talang, tycker jag.
Mm.
Det är klart att det är.
Jag är ett skärmtroll.
Ja, det är det.
Men det är också, eftersom folk, hälften är rädda för mig, då kan ju inte vara socialt kompetent.
Jo, men rädd. De blir ju intresserade. Du hovar ju in dem till slut.
Ah,
och så säger alla...
Jag gillar vad du säger.
Ja, säger alla, jag var rädd för dig, men nu, I love you, man.
Mm.
Eller hur? Ja, titta vad nöjd
du är. Nu blev jag jätteglad.
Ja, eller hur? Nu blev du så smickrad.
Nu är jag väldigt glad.
Okej, och då tog du den där förbaskade praktikplatsen.
Jag var livrädd, fick panik och bara, vad i helvete, jag kommer aldrig få det. Men Karna Klimper, som är den tredje personen som jag har att tacka för allt, hon bara såg någonting i mig och gav mig den hett eftertraktade praktikplatsen. Så jag var med och liksom... gjorde, lol. Nej, men när historieätarna, succéprogrammet startades upp och det var mitt första liksom TV-jobb.
Har du jobbat med Ebba Svenung då?
Ja, jävlar.
Ja, ja, jag har jobbat med henne hela
månaden. Är det sant?
Ja, jättekul.
Åh, gud, vad kul.
Gulle Ebba.
Du ser Stockholm. Ja. Och det var ju guld värt liksom. Och det var ju svinsvårt. Då var ju liksom... Det är därför jag typ, man måste ha varit praktikant för att liksom vara en trevlig och bra mediemänniska. Man kan inte gå några genvägar.
Och vad innebär det att vara praktikant i den här världen?
Att man bara gör det man blir tillsagd. Typ så, fixa kärkbricka till AVN, okej! Okay. Alltså du vet, jag hade en praktikantlön på typ 2,5. Jag var där man går, kom först och går sist.
Ja.
Liksom ha inga krav på någonting.
Nej.
Och vara... en glad och trevlig skit.
Ja.
Jag sökte, då fick jag också lite bra självförtroende, så då sökte jag till DI, TV-producentutbildningen. Och Karin var så här, du kommer komma in där, herregud. Jag kom vidare. Och det är liksom svårt att komma in där. Jag kom vidare och sen sökte jag ut i andra typ. Men då hade jag ändå fått lite självförtroende på, så bara, men det kanske är TV jag ska göra, fan du vet. För det tyckte jag var så himla kul. Och till saken här också att jag hade varit... bara några månader på SVT något år tidigare, eftersom att min morfars syster jobbade där. Och då var jag var så uttråkad på livet. Så hon bara, men kom och var hos oss du. Du kan inte ge dig en riktig praktikplats, men kom och häng. Och det hjälpte till. Då var jag på humorprogrammet Morgonsoffan med Petra Mede och David Batra. Och bara hängde runt och gjorde grejer det jag behövdes liksom. Så det var min absolut första encounter med TV. Då började ett, liksom, ett frösås i mig att det var kul att liksom utveckla på grejer och utveckla nya format och bla bla. Men och efter historieätaren, efter den liksom praktikperioden, så gjorde jag barnprogram hos dem också. Hade så fruktansvärt kul. Vad fan hände sen?
När kom
då, just det, och parallellt då, jag så var jag på Nöjesguiden och skrev den här liksom, eller sidan. Och då hände det som jag har längtat efter, som jag hade längtat efter i hela mitt vuxna då hittills liv, nämligen Tom Pihl. Gud vad mycket jag name droppar här, men så är det.
Kör på.
Som jobbar på Stureplansgruppen hörde av sig och ville att jag skulle vara klubbchef på Spy Bar. Jag bara, wow. Oh my god. Men du skulle fucka upp för 3 år sedan. För nu är jag för gammal. Jag var 24.
Ja, du var over.
Nej, men jag bara, fan pinsamt att jag var klubb så 24. Ja, du vet. Tyckte jag var så tragiskt. Men jag bara, kan inte säga nej till det här. För det var så jävla kul. Så efter Thelma Louise så började jag på Stureplansgruppen och var klubbis ihop med Maja Asper och Lind. Och det var ju askul och jättetufft och liksom utmanande och allting. Också lite fake it to make it, jag bara aldrig.
Men jag innebär ett sånt jobb?
Alltså att man bokar DJs och fixar fester och du vet, spons.
Och står på plats och välkomnar.
Ja, onsdag till lördag 00-05.
Oj,
man minglar, man minglar, man minglar, du vet. Och det var då jag började hata människor.
Jag skulle precis säga det, det låter som min mardröm. Att dels vara uppe på natten och vara trevlig. Och liksom ta hand om fulla.
Och man kan inte heller dricka, du vet, så man, då var jag så här, bara, antingen nu så är jag helt nykter.
Ja.
Eller så måste jag bara dyka in i alkoholen.
Och det är ju farligt.
Nej, men för min familj också, jag bara skulle jobba på att du måste vara väldigt aktsam liksom, med drickandet. Så då slutade jag dricka helt istället. Men sen sist bara, jag kan inte, jag kommer ihåg att någon gång när jag gömde mig in i något, så här, någon skrubb på Spy Bar. Och min chef kom och bara, vad gör du här? Jag bara, men jag klarar inte av vad det är ute, du vet. De bara, ditt jobb är ju faktiskt att snacka med folk. Jag vill inte att gömma i skrubben tills klockan är slagit 5. Jag bara, fan, jag orkar inte, jag klarar inte det här. Typ. Så här, då bara, men jag får väl dricka några öl då för att palla. Och då tänker man, då bara, det här är inte så jävla bra liksom.
Nej.
Så då var de schyssta nog och bara, nej men du ska nog inte jobba på ett 5-ställe. Vi kämpade, vi gjorde allt vi kunde för det stället. Men det passar inte alla liksom att vara mingla till klockan 5. Så att då satte de mig på Humlan istället, som är öppet till 2 typ, och som är en utomhusbar. Så just jag fick jobba där. Och sen blev jag gravid.
Ja, just det.
Jag var hjärtkär, jag träffade min baby där under samma veva. Och mitt barn var superplanerat. Alla tror att det var en olycka, men han var jättebra. Jag har alltid varit att ha barn jättetidigt. Så jag liksom blev gravid när jag var 25. Och efter det så började ju tv liksom på riktigt. För att man kan inte jobba klubb när man har ett barn. Så att direkt efter mammaledigheten. Återigen, Caroline Ringskog och Frida Norli, som var producent för Breaking News då, mästade och frågade, vill du vara produktionsassistent? Alltså proddas.
Ja.
För Breaking. Jag bara, ja, är det det med Filip och Fredrik? Jag bara, herregud!
Men tillbaka, varför tror jag att din son är en olycka?
För att jag var så ung när jag blev gravid.
Ah,
och i Stockholm så måste man ju vara 56 när man får sitt första barn.
Exakt.
Nej.
Men, och en annan sidospår då, om vi hoppar in på det. Du och din kille då, ni liksom planerade att bli gravida, ni blev gravida och så. Och sen så gick ni ju sär.
Mm.
Väldigt rak fråga. Varför det? Så vad var det som var det småbarnsåren som drabbade?
Ja,
eller vad?
Det kan man säga att det.
På vilket sätt då?
Jag var också ganska deprimerad när jag var gravid också. När jag väl började jobba så ville jag bara jobba jättemycket och det passade inte honom då. Nej, men vi är fett olika liksom.
På vilket sätt?
Han är så politisk aktivist typ. Vi är bara helt olika. Alltså, vi är lika för att vi båda är så här ADHD-mongon. Men vi är väl olika. Alltså, han är inte media. Man måste vara media om man är ihop med mig. Det är också fel. Men vi bara kommer från olika världar liksom.
Ja.
Men jag vet inte. Alltså klart, vi hade kunnat kämpa på lite till. För att jag menar, alla skiljer sig väl när barnet är 2 år. Eller alla vill väl skilja sig då. Men vi gjorde det. Men det
var det gemensamt? It was for
the best. Ja.
Mm.
Men vi är fett lugna med varandra idag. Så du vet.
Men, och hur får man då liksom en bra relation när man har barn?
Det måste bara låta det gå tid som fan. Och sen så, jag menar, han är en asbra människa. Så att man ska skaffa barn med någon som man kan tänka sig att skilja sig från. Och så här, det kan man göra.
Ja. Det är väldigt klokt, faktiskt.
Och sen måste gå tid. Och sen, jag menar, nu kan vi... Kan du åka ut och så, åka på semester med dem utan problem och sånt där?
Har han någon ny?
Nej.
Nej.
Det har han inte. Eller han säger att han inte har det, men man vet aldrig. Men det tror jag inte. Han har ju ett barn till.
Ah, okej.
Okay. Mm. Så tror inte han vill ha ett tredje med en tredje kvinna. Jag hoppas inte det. Så hoppas han använder skydd där.
Okej, så då fick du det här jobbet på Breaking News?
Mm, som proddas. Och när jag hade jobbat typ en vecka som produktionsassistent, de bara, nej men du ska nog vara gästbokare istället för du känner så hela många. Jag bara, okej.
Hallå, ursäkta. Mm. Du sa ju innan, för ett tag sedan, att jag känner ingen. Jag har inget nätverk. Jag har tre kompisar. Och här så uppgraderar de, eller så byter arbets... De sätter dig på en annan roll i bolaget för att du känner så många.
Mm.
Julia, det här går inte ihop.
Nej, men jag har inte så bra självuppfattning i tiden. Nej,
det är jättespännande.
Jag hade ju precis kommit från klubbvärlden och så jag hade ju... Och där... Det är väl det som man får... När man jobbar med klubb, att man träffar jävligt mycket människor. Så då kunde jag ju förvalta det på rätt sätt. Att, på rätt sätt där plötsligt. Mm. Men ja, då blev jag det. Och på den vägen är det.
Och nu så sitter du här idag och känner att du är blasé.
Är det... Men jag är inte blasé. Gjort? Fan, jag vill inte vara blasé. Och jag vill inte liksom att det ska vara någon slags titel på den här intervjun. Att jag är blasé. Jag är nog bara så här svår impulsiv. Bara mig själv då. Eller så här, jag tycker inte att jag, du vet.
Men är det för att du har gjort så mycket så jävla snabbt?
Nej, men jag har inte gjort ett skit, alltså ärligt talat. Men jag har inte det. Alltså du vet, jag har aldrig gått över lik. Jag har aldrig smör.
Nej, men
jag har
det är
aldrig
det som är
jag har
sunt.
Inte liksom jag har inte...
Du sa ju för sig att du har gjort alla dina drömmar som du hade när du var 16.
Ja. Men det är en slump.
Jo, men det är ju inte... Då har man ju gjort någonting. Då, jag har inte gjort ett skit. Jag har bara uppfyllt alla mina drömmar. Men förstår, det är så roligt att du är så tudelare. Så här, jag har ingen talang, men jag är sjukt social kompetent. Jag har inte gjort någonting i min karriär, men jag har gjort det här och det här.
Mm.
Du vet, det är som ett, verkligen som du säger, det är det ena eller det andra.
Ja, jag kanske är bara en bortskämd jävla as egentligen. Som,
ja, kanske.
Ja.
Nej, jag vet inte. Jag tycker bara det är så otroligt intressant att... Förlåt, jag sitter och snorar. Gud, det är pollennäsan. Men jag tycker det är så intressant att du verkligen... Det är så tvära kast att du på väldigt många sätt säger också emot dig själv hela tiden.
Ja, det är nog mitt mellannamn. Men för mig är det så sjukt att du ens vill intervjua mig. Man bara, va? Mig? Du vet, för mig är det helt sinnessjukt att du vill det.
Men det, för att jag kan känna igen mycket av det här att du... Alltså man blir så genuint förvånad över, för jag är också, jag har sådana drag att jag så här, inte nedvärderar, jo på ett sätt nedvärderar mig själv, men att jag också så här, nej, men
det är nog också
jag,
väldigt kvinnligt att
ja,
det.
Så här, men man är ingen speciell eller vad mer, alltså jag har, nej,
men samtidigt som jag kanske,
tack gud, ja. Jaha, tänkte du på mig, alltså man blir lite så här genuint förvånad, det är säkert jättekvinnligt,
gud ja.
Och jag har också tänkt att det har mycket att göra med att jag är från en liten stad, det är väldigt stark jantelag, man ska inte tro att man är något, det sitter så hårt i mig att säga, du Fia ska inte tro att du är någon, du är ingen speciell, alltså det sitter i grunden.
Mm.
Och jag känner igen mig.
Men samtidigt så det du säger att jag är så här dubbel, för det är verkligen så jag kan tänka, jag tänker så i 9 fall 10, sen du vet någon gång så bara I'm a golden god, så tänker jag att jag är så här, jag är fan bäst i Sverige på allting, du vet så här, vissa dagar när jag bara
så,
jag är Guds gåva till mänskligheten, alla ska vara så jävla glada att jag får vara ens i närheten av mig. Sen dagen efter bara jag är sämst.
Men så här, det här måste
balans är ingenting jag jobbar med.
Det är ingenting
med.
Du håller på
Nej.
Med. Balans.
Alltså hybris eller piss, det är liksom så livet är för mig.
Alltså, hybris det... eller piss är ändå en ganska oväntad kombination, men den är ändå ganska rolig.
Men jag är trött på det, jag är bara halva på.
Men vad behöver du i ditt liv då för att känna att du liksom får ett
piss? Jag vill ha ett hus i Dalarna.
I Dalarna?
Ja, det vill jag.
Du har älskat mina föräldrars sommarstuga.
Och jag köper det direkt. Nej, men jag tror att jag behöver bara... Jo men gud, det enda jag behöver i livet är rutiner. Alltså så här, annars mår jag dåligt. Det är bara det är också där, det är där alla mina dippar och sånt kommer ifrån. Det om jag inte haft rutiner. Jag är väldigt basic på sättet. Men ska se, efter Breaking News. Ja, det var bra, vi avslutade det.
Ja. Men om vi skiter i det ändå. Vi sätter check på karriärspåret.
Yes.
Men så här, mer så här, vad, du säger att du saknar pirret i livet. Vad... Känner du dig levande?
Igår? Ja, varannan dag kanske.
Ja.
Jag måste alltid ha någonting att se framåt. Jag måste alltid ha någonting som jag planerar. För att inte bli akut deprimerad.
Har du svårt att vara i nuet?
Ja.
Är det liksom alltid
på? Jag har fått mycket, mycket bättre nu sen jag fick barn, såklart.
Ja.
Det är... sker ju naturligt då. Men jag är väldigt, väldigt nostalgisk av mig. Alltså, jag kan börja gråta när jag tänker på att gå i nian eller att gå i fyran. Du vet, att vara 21 och nyinflyttad, att inte veta typ så här, hela den här grejen, så här, ovissheten saknar jag. Så här, och var ligger Mariatorget? Vi ska till Morfar Ginko och sånt där. Jag tänker antingen på att det var bättre förr, eller så tänker jag på så här, att det ska bli så jävla bra sen. Typ. Och nu lever jag ju sen. Och du vet, så här, jag har inte så många år kvar att leva, känns det som. Men vad fan, 31, du är 30. Jag har varit, haft alltså, ålderskris sen jag fyllde 15, på riktigt.
Men alltså vänta nu, 31, vänta, 41,
ja, men vad ska jag se fram emot när jag är 41, 71. 51? Vad ska jag se fram emot när jag är 51? När jag är 51 är säkert halva min familj död dessutom. Hur ska jag kunna leva med den så? Du vet, så här,
oh my God.
Jag tänker bara på döden.
Och jag tänker så här, oh gud, jag är 31, jag har så jävla... Om jag tänker på hur mycket som har hänt från att jag var 21 till nu. Mm. Och då tänker jag att det är lika långt tills jag är 40.
Mm, precis. Tänk om dina föräldrar kommer vara 10 år äldre.
Men jag tänker inte på dem här, utan jag tänker på...
Nej, men tänk inte på allt runt omkring som kan bara krascha.
Nej, det vågar jag inte.
Och så jorden håller på att gå under.
Och du,
klimatförändringar.
Du har katastrof.
Allt blir sämre. Rasism, alltså SD, du vet, allt blir bara så. Det var... Nej, bättre men, förr.
Ja, det kan jag köpa. Men om man lever i det där, bara leva, det blir ju allt så jävla mörkt.
Ja, men det är ju mörkt. Allt är becksvart.
Jo, jag vet, men då kommer man inte orka.
Nej, därför måste man typ... planera grejer. Se fram emot, ja, saker. Sen, ha ett hus i Dalarna.
Absolut. Och sen också vara lite så här i sin egen bubbla kanske. Att inte låta allting komma åt. Alltså så här, engagera sig i vissa saker. Men man kan ju inte låta all det här mörkret bara sluka en. Då kommer man ju inte orka med livet.
Nej gud, det är därför jag stänger av när det är nyheter nu. För att jag måste pissa.
Ja, alltså jag menar inte att man ska vara en ignorant person som lallar runt. Jag menar bara att man kanske får välja var man liksom lägger sin krut. Eller isolera, inte isolera sig. Men du förstår vad jag menar. Men jädrar, ja. Om man sätter ditt perspektiv, då blir man ju lite lätt stressad, kan jag känna. Så här, det är lika bra att du avslutar det här idag.
För
att
ja, men jag är mycket sån. Vi skiter i det här! Typ.
Ja, jädrar. Ja.
Så jag går runt mycket med skygglappar också, för jag kan inte ta in. Om jag börjar tänka på grejer, du vet, så blir jag så deprimerad så att jag står inte ut. Jag är så jag är den känslaste människan. Jag är liksom ett äggskal. Typ...
Hur påverkas du av andra människors närvaro?
Men jag är jättekänslig för stämningar. Gud vad unikt att vara känslig för stämningar. Men det är jag verkligen. Ja, jag märker ju direkt så. Jag vet inte. Jo, nej, men det är väl det jag kan säga om det.
Vad är det, finns det någon situation som du kommer ihåg att du, alltså utan att nämna namn eller så, bara så här, okej, det där var så jävla sjukt, för jag blev så otroligt påverkad.
Nej, hela tiden. Alltså jag påverkas av allt hela tiden.
Ja.
Jag har inget...
Är du rädd för vad folk ska tycka om det?
Ja, jätte.
Jätte.
Mm. Samtidigt som jag varannan dag bara, jag skiter i det! Men alltså, innerst inne så är det hela tiden. Gud. Alltså så här, jag har ju liksom problem att gå över gatan. För att jag tänker att folk tycker att jag går konstigt över gatan. Du vet, så jag är jättetöntig på det sättet. Ängslig innerst inne liksom. Men jag kanske kamouflerar det med att vara så här, låtsas som att jag skiter i det liksom. Och så... därför kanske folk blir rädda när jag egentligen bara är, alltså jag är världens töntigaste, ängsligaste, du vet, fjant egentligen.
Jag
är typ Lille Skutt, men jag klär ut mig till vargen. Åh, vilken stark liknelse.
Men är inte det så här klassiskt, så här mobbing, alltså barn som mobbar känner väl kanske så, alltså man tar på sig det hårda skalet för att slippa bli mobbad själv typ.
Mm, kanske är så enkelt.
Nu kanske det är en jättekonstig analys, men jag har för mig att jag har snappat upp det någonstans att ja. Många som mobbar, förlåt om det här är helt fel, men jag har för mig att jag snabbat upp det, att det kan vara så, man är så rädd för att bli mobbad själv, så då utsätter man någon annan. Hobbyanalys, väldigt grov. Men i alla fall, du tänker alltså att folk ska tänka om vad du tycker när du går på gatan, att du går fult.
Mm.
Men inte det är skitjobbigt.
Jag har dålig hållning, det vet jag väl någon som sa när jag var 5 år typ.
Och det sitter kvar?
Ja, alltså jag är super självmedveten. Liksom jag ser alltid mig själv utifrån. Typ. Sen har jag blivit bättre på att ignorera det. Ignorera att jag ser ful ut ibland. Eller du vet, så här. Om jag typ är med min typ med kille när jag dejtar och att han typ tittar på mig för länge, så blir jag så här, har jag något i? Du vet, då tror jag att jag ser konstig ut. Inte typ att han tycker att jag är fin, utan då tänker jag att jag har mat mellan tänderna. Alltså jag är alltid så stressad att...
Men hur blir det då att vara i medievärlden där allting, eller tv-världen, allting handlar om utseende och yta?
Mm. Nej, men då har jag, alltså så här, jag är också så här, jag blir mobbad på jobbet för att jag har fula kläder. Alltså, du vet, så här, jag har aldrig orkat bry mig riktigt om det där.
Du blir mobbad
på jobbet. Men folk retar mig för att de tycker att jag har dålig klädstil.
Vadå nu? Eller jämt?
Nej, alltså,
vad är den då? Okay.
Nej, men för jag gillar så här luvtröja och typ tights.
Ja.
Du vet, alla bara, ja, en liten kostym. Och klackskor, jag skulle aldrig ha på mig det, du vet. Jo, på fredagar, visst. Men det vet folk som det där, den delen av medievärlden har verkligen bara allt ställt mig utanför. Jag går runt med strump i strumplästen och luvtröja och keps. Så att där kanske jag inte har påverkat så mycket än, och jag hoppas att jag inte gör det heller. Jag vill bara på någonting som är bekvämt. Vi kanske inte rimmar så bra med att jag har ångest eller tid om folk ska tycka och tänka, men det är faktiskt så ändå. Jag känner att jag är en jävligt motsägelsefull.
Ambivalent.
Ambivalent as fuck.
Och hur så här, är det någonting, alltså, har du bara accepterat så här, ja, men så här är det, det är bara gilla läget, eller är det någonting som du känner så här, det här måste jag försöka ändra på?
Nej, nu när jag är gammal äldre, God, så har jag faktiskt gammal. Accepterat det. Jag har blivit mycket bättre på att acceptera och gilla läget.
Den här åldersnojan.
Mm, den är real.
Den är på riktigt.
Gud.
31.
När jag fyllde 30, alltså jag vaknade med hjärtklappning. Alltså jag hade liksom fysisk ångest. Jag drog ner julgardinen och låg hemma. Alltså jag mådde fruktansvärt när jag fyllde 30. Men... mina kompisar fick komma och släpa ut mig till Sturehof för att fira min jävla födelsedag.
Men kan, som du nämnde någon gång, så här, blondinbällens fel, om minst, så här, men alltså hela det här att, grejen med att man ska vara
lyckad
och vuxen och
exakt,
miljonär
och ekonomi,
innan, man är,
ja,
innan man är 25, det är ju sinnessjukt.
Precis.
Ja, det är ju någonting som har skapats, och det påverkar ju alla i vår, den yngre generationen.
Det är ändå konstigt när alla andra tycker typ att man är lyckad. Man bara, va? Jag har inte lyckad. Jag har på riktigt 17 kronor kvar. Liksom, så här. Jag vet inte.
Men är inte det också hela det här fasadbyggandet som pågår i dagens samhälle? Ja. Med allt ifrån sociala medier till att man ska ha en lyckad karriär, till att folk har perfekta förhållanden på Facebook. Alltså,
ja.
Det är ju så mycket yta och filter.
Gud, ja. Men jag har aldrig varit en del av det. Men,
kan man vara utanför det helt hållet? Eller opåverkad på, av det? Tror du att man kan vara 100% opåverkad?
Nej. Det inte om man jobbar med media i Stockholm.
Men jag tror inte att man kan, även om man bor under en sten i Dalarna, så tror inte jag att man kan få på
det. Gud vad skönt, jag vill bo där under stenen.
Fast, å andra sidan så sa du att du, för du har ju bott lite under en sten när du var med hundarna.
Nej, men det var ju 10 år sedan jag var tillbaka till
sten. Ja, men då ändå så sa du att du mådde ju skit också.
Ja. Men vet du vad jag vill göra? Det här jag kommer på. Det här är mitt ultimata. Jag vill ha mitt hus. Där är mina barn, och jag vill ha mina djur och min man och bla bla. Och sen typ en helg i månaden, då åker jag in till Stockholm och så bara kör jag 72 timmar superfest liksom. Det kan få utlopp för mitt sociala och mitt, för jag har ju liksom mitt festben också som jag står på ibland, och sen tillbaka till skogen, och så en helg i månaden när man bara festar det sig. Det är typ det, det är därför det är så bra med varannan vecka för mig.
Ja.
Nu så här, la la la, dagis, köttbullar, och sen typ veckan efter så bara så det är ganska bra för mig. Jag behöver balans. Jag kan absolut inte bara vara under en sten. Men jag är så känslig att jag mår fruktansvärt om jag är för mycket på Stureplan också liksom. Och typ så här på jobbet, jag går alltid iväg och sånt där. Jag kan inte sitta, jag kan inte vara i mitten hela tiden.
Du kanske mår bra i ytterkanten ändå.
Jag måste få välja själv, du vet, nu.
Ja.
Nu när jag annat när jag var yngre. Då ville jag bara vara i mitten hela tiden och stå på en liksom stol och skrika. Det är så jag har vuxit upp typ.
Mm.
Center of attention. Men sen, nu kanske jag har varit det tillräckligt länge för att bli tillbaka till det jag är menad för att vara. Det vill säga under en sten i Dalarna.
Men om du fick förändra någonting här och nu då?
Mm.
Du tänker så här ska jag vara när jag är 35. Hur vill du att ditt liv ska se ut då? Om du är realistisk, jag vet att du vill vara en sten.
Jag vill ha inga ekonomiska problem, för det är så jävla trött på att ha.
Har du mycket ekonomiska problem?
Mm.
På vilket sätt?
Jag har massa skulder. Alltså så här, alltså jag öppnar inte mina kuvert. Jag har ju så här, alltså jag är sämst på att betala räkningar. Jag måste ha typ en kille som gör det åt mig. Jag vill vara liksom helad från det. Jag var helad från hela min förra relation som förstörde mig så mycket.
Den gifta mannen.
Ja, som han skilde sig såklart.
Ja.
Nej, men jag vill ha byggt upp min självkänsla igen när jag är 35. För att den har jag liksom inte längre. Mycket på grund av honom. Jag vill ha två barn till. Hur fan ska jag hinna det när jag är 35?
Nej, men du är bara 31, du är ung, Julia.
Men då måste jag skaffa två tätt och du vet inte.
Tvillingar.
Ja. Bra, okej, tvillingar är beställt. och jag... vi har leva enligt strikta rutiner.
Ja.
Typ. Och jag vill ha ett familjeliv liksom.
Okej, en jätterum fråga.
Mm.
När ditt ex sa, nu skiljer jag mig.
Mm.
Vad hände det i dig då? För jag kan tänka mig att det var någonting du hade väntat.
Han sa det en gång i månaden ungefär, ganska länge. Sen tog han tillbaka henne och tog tillbaka mig. Så det var också, man var som i en tvättmaskin där man bara kastades runt.
Så
runt,
visste ni båda om varandra? Alltså frun visste att du fanns?
Ja.
Och att han var otrogen?
Ja, det fick ni reda på efter. Han var väl otrogen ett halvår innan han...
Och ändå så ville hon ha tillbaka honom?
Ja, hon vill fortfarande tillbaka honom. Alltså, för jag tror folk blir hjärntvättade när de blir... alltså, också att, folk, jag vet inte. Det där är så jävla vidrigt. Men jag vet inte. Hon, det är väl som en, så här, att bråka om en kille som i högstadiet. Det fortsätter uppenbarligen när man är över 50.
Mm. Tror. Men, ja, för det där är ju så här... Att han sen också tog steget och faktiskt skilde sig till slut. Och så blev ju ni tillsammans.
Mm.
För det är någonting som man ofta så här hör. Att folk just fastnar i att så här, ja, men jag ska.
Han kommer lämna, så lämnar man det. Men han lämnade. Mm. Och då blir det ännu svårare att släppa den personen. När man, när han har gått igenom det för en. Liksom.
Ja, fast det då var destruktivt.
Mm.
På vilket sätt var det destruktivt?
Nej, men vet jag inte om jag kan säga det. Eller så här, jag var en helt annan människa för 3 år sedan. Typ.
Men sen så tog du loss.
Nej, jag tog mig inte loss. Jag hade kunnat...
Han?
Nej, mina kompisar faktiskt.
Mm.
Irena och Maria som typ slet loss mig från det där.
På vilket sätt då? Eller hur då?
Nej, men de typ tvingade mig från honom.
Ja.
med händerna typ. Nej, men så här, kom och hämtade mig. Alltså verkligen. Alltså gjort en insats som men jag, alltså jag hade kunnat springa tillbaka till honom resten av livet.
Bli som ett beroende.
Mm.
Det är så jävla läskigt.
Mm, då tycker jag ändå att jag är en stark kvinna, du vet, som är självständig. Ja. Du vet, det är min bild av mig själv. Och sen så bara, nej, men du vet, jag hade fortfarande varit med honom nu om inte de hade. Typ.
Det är så lätt att säga saker när man inte är i det själv. Mm. Men psyket och relationer och alltså allting sånt där, det är...
Ja, det är sinnes.
Verkligen. Det är verkligen helt sjukt.
Mm.
Om det är någon som liksom är i en sån relation, har du någonting som du vill säga till en, till den personen? Eller kan man ens säga?
Ja, men jag har ju en sån situation nu när en kompis är ihop med en som jag vet är fysisk mot henne. Liksom, eller en förlätta kompis. Hon har liksom dragit sig undan mig och hon lever ju i förnekelse. Bara. Man är ju så här, nej, men det här är normalt. Det är normalt. Han är inte, det är inte så, nu har det varit bra ett tag. Typ. Så vi har haft ganska mycket kris i det här. Hennes vänner och mina... där de, för att jag försökte, eller jag bestämde, när jag fick reda på det här så blev jag så himla arg. Så jag bara, jag kommer mörda den här killen. Det här är liksom en människa som är känd, som också får, så här, folk tycker det är så här, en bra feminist som bara gör det här mot henne, utsätter henne för skit hela tiden. Och då blir jag galen, för jag bara vill att hela världen ska få reda på vilket as han är, så att vi kan sluta hylla honom helt öppet liksom. Och de bara, men du kan inte göra så här, du kanske inte ska lägga dig i det nu, för det är för känsligt för dig liksom. Så jag har fått backa, och så har jag fått ge hennes kompisar tipset att kontakta mina vänner, som hur de gjorde när de räddade mig ur någonting destruktivt typ. Och då, deras tips är bara att man ska här, inte döma öppet, utan så här, visa att man finns där, och så här, att man kan nästan aldrig slita någon ur en sån destruktiv relation, utan man måste bara vänta och finnas där och göra sig själv till en person som den utsatta då känner att den kan vända sig till när som helst liksom. För det var det som var key för mig också, att jag hade mina kompisar som jag kände inte skulle döma mig om jag berättade, när jag väl valde att berätta om det hade hänt någonting liksom.
Mm.
Så det är också så här, att sitta och vänta ut någonting fruktansvärt, det är ingenting för mig liksom. Utan jag vill ju bara så här, jag vill sätta upp en affisch på Stureplan med hans namn och hans äcklans, då skriver jag bara, den här människan gör det här mot henne. Jag vill kasta, du vet, jag går in, jag vill bli så här bibliskt arg och bara stena honom till döds typ. Jag är lite orimlig där.
Eller absolut väldigt rimligt.
Men alla bara, vad ska vi göra? Vi måste jobba. Du vet, vi måste agera. Hon kan ju dö liksom.
Nej men herregud, ja.
Ja.
Och så får han bara komma undan för att han då är känd och helig och hylla. Åh, det är så jävla äckligt. Ja. Ja.
Ja. Manshatet, det existerar.
Är det det som ska få avsluta?
Ja.
Hur vill du sammanfatta det här, Julia? Manshatet, ja. Okej, vad vill du avsluta med?
Nej, men jag vill i alla fall, jag vill inte blasé. Jag är nog bara liksom, jag vill inte framställa som blasé, för panik om det.
Det ska du inte göra.
Och jag är inte otacksam. Och jag är inte liksom mätt på det där sättet. Men jag är bara nog inte så himla, så jag är inte som alla tror. Det är tråkigt att man är missuppfattad hela tiden, men det är väl min lott i livet.
Jag tror,
föddes missuppfattad.
För jag tror kanske att många har fått en annan bild av dig efter det här.
Gud vad underbart.
Ja, men jag tror verkligen det.
Tack för det, Fia.
Ja, men tack själv för att du ville komma hit och ge. I alla fall var jag uppfattad som många stora delar av dig själv. Det var fantastiskt roligt.
Tack så jättemycket för att komma.
Tack. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning. Och ett stort, stort tack till geniet Elin Sjödén som klipper den här podcasten.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.